Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Inte din morsas spin-off Fråga Freud.
Fråga Freud, Fråga Freud, Fråga Freud. Kan vi få lite tysk musik?
Det är en liten, vad ska man säga, det är en spin-off.
Vi har ju använt uttrycket, vi har använt den lilla vignetten i Fråga Freud några gånger i Inte din morsa. Och då tyckte vi helt enkelt att det var en väldigt bra idé att vi varje vecka har en akademisk kvart kring något, vad ska man säga, vetenskapligt, allmänmänskligt. Ja,
populärpsykologiskt. Alltså vi älskar ju psykologi, vi älskar mellanmänskliga relationer, vi älskar att analysera olika typer av knasiga, mer eller mindre, beteenden hos oss alla. Så att alla ni som lyssnar, som vill ställa en fråga till oss, vi kommer ta hjälp av liksom polare vi har som är terapeuter. Alltså vi har en uppsjö av människor som kan otroligt mycket om relationer och knasiga beteenden, och vi har ju en hel del egna erfarenheter av
precis,
det här området. Så ställ din fråga om du är sugen på att vara med i den här lilla extra podden som vi släpper nu från och med idag. Varje onsdag under hösten så testar vi att köra det här. Gå in på Inte din morsas Instagram, skicka DM med din fråga, så kanske vi plockar upp just din.
Freud var ju ganska kontroversiell.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja, han var en knullis och han gillade att testa grejer och drog kokain.
Han var ju besatt av kvinnors sexliv. Mm. Och det måste ju ha grundat sig i att det här var en stor problematik hos kvinnor på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Att det var
i överklassen.
I överklassen.
De andra var, hann inte. Och de fick säkert pippa också.
Ja, men hans klienter kom ju därifrån. Vem fan hade råd att pröjsa liksom, för att gå i någon typ av liksom psykoanalys. Mm. Det var ju kvinnor som var burgna. Mm. Och de hade då enorma problem, för att det var ju inte fint att ligga runt. Du skulle vara oskuld och du skulle bara ligga som någon slags våp och inte ha tillgång till din egen sexualitet i stort sett.
Fan,
men han hade ju problem med orgasmer som kom av klitorisstimulans. Han tyckte ju bara att det var så att säga riktiga orgasmer om man hade samlag.
Ja, precis. Jag tänkte så här, när man gör en så snabb liten freudiansk så här, koll i en svenskapskrets, så kanske det är 2% som får slidorgasmer.
Ja.
Jag är en av dem. länge sedan. Nej, men han drog sig heller inte för att, liksom, att prata just att Oidipuskomplexet kommer ju från Freud, och han beskriver tidigt i sin liksom läkarkarriär hur han, inte, 3-4 år gammal, reser på ett tåg i Österrike, vaknar upp lite febrig och ser sin gravida mamma naken.
Mm.
Och de sexuella känslor som han då
hade kring det.
Precis, och det tyckte han var så här, det är väl helt normalt.
Alltså, vi måste ändå ge honom det. Han har blivit hyllad och hatad. Och han var ju så att säga en av de första förgrundsgestalterna för vetenskapens psykologi. Mm. Alltså att börja undersöka mellanmänskliga beteenden eller mänskliga beteenden generellt och försöka förstå varför vi beter oss udda, märkligt, apart, varför vi mår som vi mår, varför vi har mer eller mindre ångest, varför vi har enorma svårigheter ibland med att hantera vårt själsliv och försöka förstå vad det är vad. För det här är ju liksom djupt kopplat både till kultur, till tidens kontext, till liksom, ja, det är helt enkelt ett väldigt svårbegripligt område som idag är en helt etablerad vetenskap i framförallt väst. Men du, vi slänger oss raskt in i dagens fråga som ingen mindre än våran älskade Anita Clemens har spelat in, och nu ska vi få höra på det.
Anita Clemens heter jag. Jag har en annan podd med Ann Söderlund som heter Lille Lördag. Om ni inte har hört den så kan ni alltid checka in den också. Men nu har jag en fråga. Hej Freud. Det är ju ett pågående liksom, debatt kring sharing och oversharing. Och ibland tycker jag att det känns liksom helt övermäktigt att hela tiden uppfinna sig själv på sociala medier. Och dela, ja, men jag vet inte, allt från barnens kladdkakor, framgångar och misstag. Och jag funderar på en grej, för jag får... Jag drabbas utan någon form av konsensus ibland och sen tänker jag, nej, men det är inte så farligt. Finns det någon liksom fara i att overshare eller övershare eller vad jag ska kalla det för? Eller kan det liksom minska tabun och stigmatiseringen? Jag skulle i alla fall vilja fråga Freud hur vi ska tänka kring det här och om det finns några fallgropar. Och sen så kanske det klurigaste, får man säga till någon som overshare? Tack!
Alla vi som rör oss, kanske inte lätt och ledigt, men i alla fall dagligdags i den här stora luddiga sjön som kallas för sociala medier, vet ju också att allt handlar ju lite om hur man mår i livet, dagsform kanske, men också hur man handskas med liksom sin affekt, tycker jag. Så här, hur mycket ska man dela med sig av? Och det beror ju också lite på vilka kretsar man rör sig i.
Mm.
Jag tänker liksom att Svenska Akademin, om någon skulle börja liksom lägga ut kladdkakor och så här, liksom sin halvnakna snubbe som Kristina Skelin gjorde på Hans och så där med halvbånge, då skulle det nog bli ramaskri. Men... det beror ju helt enkelt mycket på vilken värld man rör sig i. Hur mycket som det är accepterat att man delar med sig av sitt liv. Och jag tycker att det där verkligen går i vågor. Ett tag så var jag så himla öppen med allting och tyckte allt var så kul. Och barnen och deras tokerier och Mattias och liksom jobbet. Och men jag tycker det blir svårare och svårare och liksom... dels prestera, tror jag, men dels så känner jag också så här... jag mår inte bra av att läcka.
Mm.
Jag gör inte det bara. Jag tycker inte att det känns äkta. Jag tror att det handlar om att vara autentisk. Och det är svårt att vara det om man ska så här, rapa upp 3 roliga inlägg per dag.
Det här fenomenet kallas ju då för oversharing.
Mm. Sharing and oversharing. Ja, och, var går gränsen?
Ja, var går gränsen? Och sen så då pratar man ju samtidigt om liksom authenticity. Det gör ju holistic psychologist och en rad andra liksom psykologer, framförallt amerikanska psykologer, pratar ju om liksom att hitta sitt autentiska jag och att liksom bli sig själv och att frångå våra roller och sådär och våga vara de vi är och stå upp för hur vi känner. Alltså det här känner jag och det tänker jag berätta om nu.
Mm.
Oversharing är ju liksom någonting som kan slå tillbaka på en, skulle jag vilja säga. För att det problematiska här att i Anitas fall, som ju ändå är en profil på sociala medier som har gjort sig en karriär på liksom sitt konto eller vad man ska säga och som tjänar också pengar på det, då kan man väl säga att det här med oversharing är en ganska medveten strategi för att nå ut till följare. För det finns ju hur mycket undersökningar som helst som bevisar att ju mer personlig man är, desto mer benägna är ju människor att följa en.
Mm. Man delar med sig, man blir omtyckt.
Man blir omtyckt och man känner, för det här kompis. Med oversharing, alltså det är ett sätt att komma nära.
Du tycker att jag har problem med det?
Jag menade det som att man kan använda det som en strategi att liksom bli väldigt nära, och jag ser det som både en styrka hos dig, men också kan jag se det som en risk för dig. För att du har ju en enorm förmåga att skapa liksom vänskapsband, även fast du är 50 år gammal. Nej, men att så här, du
Freudian
blir ju...
slip, my love. Freudian slip. Ja, jag förstår det.
Har du liksom funderat över det? Så här, din enorma förmåga att skapa, liksom, att få människor att känna sig som att de är dina bästa kompisar.
Mm.
Jag har ju känt dig i snart 15 år. Jag har ju liksom kunnat se det, dels att jag själv blev, du är liksom en av få som jag har liksom blivit så nära vän med i vuxen ålder. Och det måste jag säga till stor del berodde på att du var så, hej, här är jag. Och så bara lägger du hjärtat i handen och sträcker fram.
Mm.
Och det är ju så underbart att träffa någon som gör det. Men det är också farligt för den som tar ut sitt hjärta och lägger fram det.
Mm.
För att du måste ju ha en enorm tillit till mänskligheten. Alltså du tror ju gott om människor.
Ja.
För att jag är absolut inte så.
Jag är
jätterestriktiv och har ganska så här... Jag kan uppfattas av människor som att jag är ganska så här svårtillgänglig, liksom. Vet jag. Sträng. Jag kommer ihåg att Margita sa det till mig, vår gemensamma kompis. Hon bara, nej men det är... Man kan uppleva det som att du är ganska sträng. Så jag bara, what? Så här,
jag är vi inte har alls pratat så. Om det, du och jag, när vi är ute på krogen.
Ja.
Och du har ju sagt mina gånger så här... Att det känns som att jag har ett DNA som passar ihop med väldigt många.
Kemiskt också, ja.
Och det är säkert kanske någonting som man föds lite med, men också någonting som man såklart utvecklar. Liksom.
Ja.
Om man tänker på min uppväxt då som... Jaha, okej, då flyttar vi då. Då ska vi in på nästa ställe. Då ska vi in på en fest. Då ska vi så här, se till att alla är glada hemma. Man liksom klär sig av och på den här masken. Liksom. Mm. Men samtidigt kan jag känna, det är inte det att jag heller massavverkar vänner.
Nej, jag menar inte jag det. Har ju några, så många vänner.
Ja, men jag har ju liksom såklart några liksom som, ja men, bland annat du, som är mina allra, allra närmsta. Och jag, det kanske man inte tänker på, men jag är ju lika sårbar där som du är. Förstår jag menar?
Ja.
Trots att jag har liksom många vänner runt omkring. Men jag vet inte, jag tycker att det här är så intressant. För att vi lever i ett samhälle där liksom det livet vi lever på något sätt kräver att vi ska vara oversharing för att vi ska få vara kvar i våra 15 minutes of fame.
Mm.
Och så har det i och för sig liksom alltid varit. Att man, så här, man kommer och man går, man kommer och man går. Och levererar man inte då, men då åker man ut i kylan. Och ursäkta uttrycket, men förr i tiden så var man ju oftast i alla fall tvungen att ha någon form av begåvning eller utbildning för att bli lyssnad på.
Mm.
Men så är det ju inte längre idag. Och jag tycker Cissi Wallin har pratat väldigt intressant om det där. Att man dras med i att liksom följarna eller de som ser upp till en... De vill ha offer.
Mm.
Och nu kan man ju liksom verkligen se det på olika sätt. Men vilket också är så här... Jaha, vilket jag också kan tycka att det är en så här dålig ursäkt. Jaha, men vem har bett dig om att ge det offret då?
Mm.
Någon gång får man ju bara släcka ner allting. Men, så att, å ena sidan så pratar du och jag mycket om så här, att man måste våga vara öppen och man måste säga när man har mått dåligt och man måste liksom på något sätt visa att imperfektion också är liksom någonting bra. Men å andra sidan, det är svårt att veta vad gränsen är i samhället eller är vi. Alltså, när blir det lite farligt för dig? Liksom?
Ja, för det är liksom, jag tror att man måste överväga liksom riskerna. För att även om ens bästa vän liksom kan hantera, eller en behöver inte vara ens bästa vän tänker jag, men bara, en vän generellt kan hantera liksom att man delar med sig av att man har piss dåligt i sin relation, så är väl liksom att gå och säga det till sin chef och tro att man ska få så att säga lite förståelse för ens eventuellt bristande arbetsförmåga, det är kanske inte jättesmart. Att man i alla fall tänker sig för var man oversharar någonstans. För att samtidigt så håller jag med om att jag tycker också att det har blivit en sån i vår tid när alla helt plötsligt bara har tillgång till publikationsverktyget, kunna berätta sin, vilket jag tycker är liksom en demokratisk jävla succé under 2000-talet, att alla jävlar kan gå ut och typ sätta upp stora anslag med vad fasken de än vill. De kan marknadsföra sig sina verksamheter, alltså alla som driver eget har ju liksom, ja, men det finns några enorma möjligheter att skapa både ett varumärke men också sitt personliga varumärke, och att få leka med det och få skapa sin egen identitet liksom, beroende på vad man vill dela med sig av. Men samtidigt så kan det ju som sagt också vara farligt för en i längden, tror jag. Och börjar man märka att liksom, ja, men alltså, du och jag är väl skitbra exempel på det. Våran största liksom, framgångssaga var ju ändå Jävelsdansen.
Oversharing.
Där vi oversharade utav helvete.
Ja, där vi så delade med oss av liksom,
ja, men vi har vuxit upp i familjer. Ja. Och det är så här, sånt som egentligen var ganska stigmatiserande att dela med sig av sen innan. Men till vårt försvar så kan man väl säga att så här, dels så gjorde vi det helt rätt i tiden. Och sen tänker jag att ska man overshara, om man vill dela med sig av någonting, om man gör det på sociala medier där, som i Anitas fall eller som i vårt fall som har ganska stora konton, då tänker jag att det är, man måste tänka varvet extra, kommer det här att göra livet bättre för någon annan? Mm. Eller gör jag det här bara för att få empati och likes? Alltså kan min historia hjälpa någon annan människa? Alltså så försöker jag i alla fall jag tänka. Det tycker jag var så klockrent när vi gjorde Jävelsdansen, att så här, vi visste att det är så jävla många där ute som helt plötsligt kommer kunna våga lyfta på locket och våga liksom sticka ut sin så här räddhågsna lilla nuna utifrån ett så här mörkt rum där man har bevarat en hemlighet alldeles för många år. När man vet att liksom beroendesjukdomen är, det är ett, en sjukdom, två, den tar jättemånga liv, det är en folksjukdom som är enormt utbredd i Sverige, ändå så är det så här skam och tabu att prata om just den sjukdomen. Så där såg vi det också som en slags mission att så här förändra synen på beroende och på anhörigskap. Så vi tog ju liksom den risken med hull och hår, och jag ångrar inte det en enda jävla sekund.
Nej, jag har inte haft några heller. Fast nu var det ju så här, det var ju, nej, jag har inte heller haft.
Eller jag ska säga en jävla bieffekt av det som jag kan tycka är jobbig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att mitt varumärke som journalist, eller så här, det är så otroligt präglat av den här serien och hela den här problematiken. Så att så fort jag blir intervjuad så är det enda som folk vill prata med mig om.
Och Micke Uffe.
Ja, och deras problem. Och så här, jag har inget problem att göra det med så här, gemene man som kommer fram och är så här, gud, jag är så tacksam för att du har gjort Jävelsdansen. Men jag har väldigt problem med att så här, är jag bara det utåt? Jag har så mycket annat som jag vill vara. Jag har ingen lust att liksom bara vara ansiktet utåt. För någon slags
så en risk är då att overshare ett ämne är att man fastnar i det facket.
Ja,
typ alltså, Pippi Långstrump.
Där är hon som har så här, ja. Eller jo, men, om du hade varit så här, ännu mer öppen med din ADHD. Liksom. Eller med att du är så här, MPF-morsan. Typ. Alltså, så här, det är inget roligt att bara vara det. För att att gå igenom anhörigskapet och anhörigkrisen, det var liksom en del av vårt liv under kanske 2-3 år. Nu lever jag förhållandevis lite i det där. Alltså jag tänker kanske 75% av min vakna tid på helt andra saker. Och är helt inne på helt andra delar av psykologin liksom och så, än just anhörigskapet. Så det är en risk.
Men jag tänker också att man kanske inte tänker på riskerna med oversharing, för att alla gör det ju. Alltså lite som man följer massan, så här, var den som inte följer massan. Men, för så kan jag känna, jag tänker på ibland när jag känner skam för någonting. Ofta tid att jag kommer för sent. Och då kommer jag och så fattar jag liksom, hur gick det? Jag åkte ju tidigare. Och så kommer jag in och så har någon suttit och väntat. Och då jävlar vad jag ska overshare då. Det är liksom berättelser om ditten och datten och mannen och det var bråket och det var ungen och det var exet och det var liksom, ja det är så mycket. Och så ska vi ta den här intervjun då? Och det kan väl jag liksom räcka ur mig till människor jag står nära. Men häromdagen när jag hade sån, när jag liksom hade planerat fel och kände så här, gud, alltså jag fick typ tilt i huvudet, jag hittade inte liksom bilen, jag åkte fel i stan, jag kom för sent. Och så kom jag upp till människor som jag liksom, jag känner att de visar sympati. Men det är också en risk i så här, någon där kände så här, jag har haft en ännu pissare idag, men du vet, jag vill inte ha det där i mitt knä. Men så här, vill ha en kopp kaffe, det handlar ju om en ångestreducering. Det är ju som att, liksom, jag tänker att när man har dåligt relationen så ska den ena parten då be om ursäkt hela tiden. Jag är så dålig, förlåt, jag har inte gjort det där. Man bara, nej men liksom, gör något istället. Så jag orkar inte ens, jag förstår att det här är ditt sätt att jag ska så här, svara. Men du är superbra ändå. Och lika som med barnen. Så, det är ditt fel mamma. Och det är för att det är, man bara, det är okej. Alltså, det är, så här, man vill ha någon form av bekräftelse. Att, så här, okej, det där kanske inte var vettigt. Men du är ändå okej i mina ögon.
Mm.
Men jag tänkte på det. Det som fladdrade förbi lite som en så här ekolod. Dominika Persynsky som ena dagen då går ut och basunerar sig. Det är slut, jag har skilt mig. Han är inte längre min livskärlek. Han bryr sig inte om mig. Men alltså, det blev ju liksom första sidan. Liksom, det blev ju en otroligt ramaskri att hon då ska skilja sig från en av våra största politiker genom tiderna såklart. Och de har ju varit väldigt offentliga. De har ju verkligen oversharat. Mm. Och det har ju inte varit Anders Borgs
liksom, strategi.
Precis.
Bakåt.
Precis. Men de har oversharat med det som liksom är lyckat.
Ja.
De oversharade inte att han blev packad och snurrade ballen på en, liksom, helikoptern på en fest. Så att säga. Och nu helt plötsligt så oversharade hon någonting som inte var lyckat.
Nej.
Och så gick några dagar och sen så ångrar hon sig, för det var hennes livs största kärlek. Det är ändå, hon framgår, står ju inte som superseriös.
Nej, jag tycker hon framstår som att hon har liksom noll impulskontroll. Mm. Och sen ska man ändå betänka att hon är PR-strateg och hon har ju liksom, det har hon ju jobbat med hela sitt liv. Så en del av mig vill tro att hon bara vill liksom ha lite uppmärksamhet eller skapa någon form av så här, är det något de har på gång? Ska de släppa en bok snart? Så tänker jag.
Mm.
När hon skapar den här typen av så här rubriker och skapar första sidor. För hon verkar så enormt liksom PR-intelligent eller vad man ska säga. Men en annan del av mig känner att så här, nej men det där, alltså hon var typ packad eller så, alltså hon bara råkade trycka iväg det där. Och det, ja, jag vet inte, där hon tvistade lärde, vi får se om det kommer någonting. Men en annan idé om oversharing versus liksom att hålla tyst. Det kommer en dokumentär om Joyce Carol Oates. Mm. Den har faktiskt haft premiär på Folkets Bio. Det finns ingenting som är mer sugen att se.
Nej, det är alltså en amerikansk författarinna.
Ja, som, man skulle säga att det är liksom en av den, ja, mest, den nu levande mest kända amerikanska författarinnan. Mm. Och hennes
Blonde.
Ja, hon har skrivit Blonde. Som man kan lyssna på med fördel, för den är så jävla lång och den räcker länge. Den är helt fantastisk. Ja. Men hela hennes författarskap handlar ju väldigt mycket om våld. Om liksom så här mörker, men framförallt våld kan man väl säga att det uppehåller sig kring. Men Malou von Sivers har ju gjort flera intervjuer med henne. Och hon gjorde en intervju 2008. Joyce Carol Oates har ju levt liksom ett liv där hon har besatt suttit och skrivit sina böcker. Så hon är enormt produktiv. Hon har också varit lärare på typ så här, de mest prestigefyllda universiteten i liksom litteratur och litterärt skrivande och sånt där. Samtidigt som hon bara skrivit. Och så har hon varit gift med en psykolog. Och då får hon en fråga från Malou, liksom så här, du som har allt det här mörkret, och man vet också att hon har haft en fruktansvärd barndom och så här. Och så är du gift med en psykolog. Delar du mycket med honom liksom, om ditt så här, nej, jag pratar aldrig med honom om när jag mår dåligt, säger hon.
Vad pratar ni om det?
Malou är så här, varför inte? Det är väl jättebra. Nej, men då är hennes liksom svar på det, vilket jag bara, det fick mig att tänka så jävla mycket. Att så här, nej, jag vill inte belasta honom med det.
Mm.
Alltså när man delar med sig av sin egen smärta, sin egen ångest, sitt dåliga mående, så är det klart att man på något sätt lägger det i någon annans knä. Och vi fostras hela tiden att vi ska vara empater och att vi ska klara av att hantera det och att vi inte ska liksom bemöta en människa genom att ta över deras smärta, utan vi ska ändå bara kunna, det är bara, du ska bara lyssna och låta det rinna av dig.
Tiga mot dåligt.
Eller moderna. Du ska alltså inte må dåligt, du ska bara kunna ta emot det där. Och okay. Jag som har läst jättemycket själavård, och det ingick ju i min utbildning som präst, man ska inte känna sympati, man ska bara känna empati. Så människor ska liksom kunna komma med liksom allt sitt mörker och bara släppa det i knät, och sen ska man gå därifrån och så ska man liksom typ känna sig stärkt. Men det funkar ju liksom inte så. När någon berättar något hemskt, man går ju liksom igång, det sätter igång hela ens, man vill hjälpa, man vill liksom styra upp, man vill, och det handlar inte alls om medberoende, det tror jag bara så här, helt ingår det helt i hela, och det tror jag är framgången när vi overshare på sociala medier, att människor engagerar sig. De är så här, gud hur mår, åh stackars dig, åh, och så skriver de 1000 olika kommentarer, så att overshare, det är att liksom ta andra människor i anspråk på ett sätt, och jag menar inte att det alltid behöver vara dåligt, för det är väl skitbra att vi liksom engagerar oss i varandra, men när man börjar göra det strategiskt för att liksom ha vinster av det, då tänker jag att det kanske är någonting man borde dra lite grann i.
Ja, och det är en annan liksom fara tycker jag med oversharing, att man blir itutad hela tiden så här, om när du gör något kul då måste du visa upp det, och sen så är det ju vissa människor som absolut inte vill det, och det kan jag tänka mig också att det kan skapa en distans, som den ena, det har jag känt med några kompisar som ett tag var helt hysteriska, varenda steg man tog skulle liksom dokumenteras ut på story hit och dit, till slut känns det ju inte som att det, liksom, att det är en riktig vänskap, utan man ska bara säga vara med som någon form av statist för att liksom de på något sätt ska öka sitt marknadsvärde på sociala medier. Så att, men det läskigaste tycker jag nästan är att när jag själv overshared i alla sorters medier, när jag separerade från min ex-pojkvän, känslan efteråt att säga, jaha, här spikades jag upp på korset frivilligt och blödde. Och sen så blev jag nedtagen och såhär, vad är alla nu då som ska ge mig liksom syndernas förlåtelse och liksom smörjelse och ta hand om mig? Nej, de är inte här, för nu har de fått sitt. Nu har de fått sitt offer. Så jag menar, ibland kan man ju känna på när man ser på sociala medier så här, nej, berätta inte det där, berätta inte om det där, nej. Och så är det så här, bra att du delade, så fint. Och så är det ju också i vänskap, så här, tjejmiddag liknande, så här, vissa är alltid de som ska så här, som bjuder på sig själva och som så här, delar och är roliga och visar så här, misslyckade, medan de andra är Och det kan jag också bli så här jävligt provocerad av. Att säga, du vill ha allt från mig för att du ska känna dig mer hel. Och det får man ju ofta säga, ja, men tack för att du delar med mig, jag känner mig mindre misslyckad. Man bara, okej, men vad gulligt sagt. Ja, men du vet. Ja, men jag verkligen så här bräkte på mig så här, imperfect is perfect, bla bla bla. Och det känner jag nu på ett helt annat sätt. Så här, fuck off. Jag delar med mig av det som jag tycker är viktigt. Och då kan jag liksom berätta om erfarenheter, och som imorgon ska jag berätta om min mammas liksom cancer och det har påverkat mig. Men då är det för good cause, inte för, så här, för att liksom gamarna ska sitta och bara så här, ge mig kött, mata mig så jag själv får känna mig. För det är någon äckelpäckel känsla när liksom offentliga och kända människor berättar om sina typ kortakommanden. Jag tycker också att det är svårt. Och ena sidan och andra sidan.
Ja. Som Freud skulle ha sagt.
Precis, men vad har vi kommit fram till? Har vi någon liten slut?
Att akademisk kvart, det blev det ju inte. Det har vi kommit fram till. Men sen kan vi väl ändå säga att det här med oversharing, det är ett kulturellt fenomen som vi ser nu. Det är ett samtidsfenomen i väldigt hög grad. Och att jag tror att alla skulle må bra av att så här, tänka en vända innan man liksom publicera vissa
saker. Och jag tycker
saker.
Vi kan hjälpa varandra också. Jag kan ha svårigheter med det här, med min ADHD. Jag tänker autistiska drag. Så att människor har på grund av olika liksom, problematik svårt att kanske tolka det. Men jag läste en ganska rolig en forskningsstudie från Edinburgh University. Alltid Edinburgh.
Ja, alltid.
Jag tänkte så här, är det där påhittat? Nej, det finns och det är anrikt. Det här var ju redan 2017. Men då kom de här forskarna fram till, de hade gjort studier då med en testgrupp på några hundra personer mellan 17 och 83 år. Och oversharing liksom, det ökar ju med åldern. Mm-hmm. Att man, liksom, man bara sitter så här, oversharing, skit. Alltså jag menar så här, sånt som man är helt ointresserad av. Mm. Ja, men som, ja men du vet så här, som, man är med, som kör... Ja, men som tar min pappa till exempel, eller din pappa i dagboksform. Mm. Det kanske är intressant för några, men det är mycket oversharing. Mm. Om jag eller pappas korva slurringar hit. Man säger, okej pappa, nu har jag hört att jag ska köpa röd mjöl till pojkarna. Så att liksom man inte längre kan ta in att, så här, vad det är man ska share.
Intressekvoten för dig.
Precis,
här.
Att liksom, ja, den integrationen.
Det känner jag igen alltså.
Och hon, forskaren som ledde det, hon sa att jag tycker att det är ganska viktig forskning för att man kan hjälpa då äldre människor att de inte ska bli avfärdade som mossiga, alltså man kan på något sätt ge dem verktyg. Så att jag tänkte också att det blir olika oversharing i hur gammal man är och säkert liksom generations...
Den ointressanta oversharingen, den kan väl vara för evigt skrotat, känner jag. Alltså fy fan vad jag... där går min eventuella ADHD så jävla hårt igång alltså.
Det är som häromdagen så lade jag ut ett tomt skal på en quiche Lorraine. Jag bara så här, mammas favoriträtt, och sen så liksom glömde jag bort att visa färdresultatet. Så att så här, min oversharing, så här, ett tomt skal av en paj.
Mammas favo.
Tack för att ni lyssnar.
Puss och kram.
Och glöm inte att skicka era frågor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.